har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus och gott nytt år säger jag till Helene Rothstein. Hej!
Hej! Gott nytt år!
Ja.
Hur är det?
Jo, det är bra, tack. Hur är det med dig?
Jo, gött!
Vi ska väl säga att Helene, du gör en podd som heter Affärsvärlden Magasin. Och vi har varit stora fans av den och av dig väldigt länge. Och vi är otroligt glada att du numera jobbar lite närmare oss, kan man ju säga. Du jobbar ju på Monopol Media nu.
Ja, det är jättekul.
Och PGA, att vi kanske helt ärligt vill ha lite julledighet och sådär. Så tänkte vi att varför inte också öppna upp lyssnarnas ögon och öron för dig och spela upp ett avsnitt som du har gjort för även kapitallyssnare. Vad är det vi ska få höra för någonting?
Jo, vi ska få höra när jag åker runt med fastighetsbolaget Diös vd. Och Diös, de äger fastigheter i 10 städer i norra Sverige.
Ja, varför är det här intressant?
Ja, men det är faktiskt jätteintressant. Dels om man är lite aktieintresserad, men det behöver man inte vara. Det är intressant för att det handlar om hur ett börsbolag påverkar hur det ser ut i våra små städer, eller 10 städer.
Mellanstora städer också. Jag tycker det är intressant, vi ska inte gå händelserna allt för mycket i förväg, men vi pratar om liksom väldigt så konkreta exempel på olika typer av torg och hur de här bolagen som man känner, eller som jag i alla fall kan känna, är lite så en abstrakt bara grej som pågår, faktiskt har en väldigt rejäl liksom påverkansgrad på vår liksom fysiska rum.
Ja, men det är faktiskt väldigt intressant. Och det görs där de är i 10 städer då, i norra Sverige. De kommer nämnas här i avsnittet. Men det är också intressant att de är liksom de största fastighetsägarna på varje ort som de är. Så att i lokalpressen är de liksom jättestora. Vad ska ni göra med den här butiken? Eller vad ska ni göra med den här skolan? Och så de är, men de har väldigt stor makt. Och det som är roligt är att de... Att man slåss ju uppe i norr, så slåss man väldigt mycket om arbetstillfällen. Att om det försvinner liksom ett kontor med 300 personer i Härnösand, så liksom dras de personerna till då Sundsvall i det här fallet. Att man, det är en dragkamp, vinna eller försvinna på flera orter.
Härligt. Nu ska vi få höra avsnittet och det börjar med att du blir hämtad väldigt artigt i en bil. Av vem då?
Av Knut Rost som är vd för fastighetsbolaget Diös.
Du bor nära busstorget, kommer jag ihåg.
Ja, nästan på busstorget.
Ja. Och busstorget, för jag minns att det där skulle man göra om.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, alltså vi pratade för 2 år sedan.
Jaha, vi har hållit på längre än så. Det tar ganska lång tid, och speciellt ett sånt, vad ska jag säga, en så stor del av staden som ska göras om. Ett torg, det liksom är ju lite heligt, och det får man förstå, därför att ett torg är ju... Det går inte att bygga tillbaka till ett öppet torg. Därför måste man vara ganska försiktig. Så det tar lite tid. Men det kommer vi att titta på från vårt kontor, för vi sitter där också.
Diös är ett fastighetsbolag som finns i norra Sverige. Huvudkontoret är i Östersund, men man finns också i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall och Åre och Umeå, Skellefteå och Luleå. Och de har några kriterier för vilken stad som de ska verka i. Det ska vara en stad som växer, och den ska ha mellan 60 000 och 150 000 invånare. Och det ska finnas ett centrum. Och det ska ta 15 minuter till allting man ska göra. Och det får gärna finnas ett universitet eller en högskola, och gärna myndighetsetableringar. Och det ska vara bra kommunikationer, och det ska finnas ett näringsliv med starka entreprenörer och företag. Och sen, något som Knut Rost ofta poängterar, så ska det finnas en engagerad och driven kommunledning. Men nu går vi in på huvudkontoret i Östersund.
Vi får bara se att det är lite nytt så här, men det får vi. God morgon. God morgon. Jag är så glad ut.
Ja.
Så där sitter jag.
Ja.
Så alla, vi har fortfarande så att alla har sin egen plats. Mm. För det vill alla egentligen. Så där sitter jag. I den mån jag sitter. Mm. Visst är jag en väldigt lugn person som sitter still. Ja. Harmonisk kunde jag väl få. Ja. Så Kristina jobbar jag väldigt mycket med. Och Sandra sköter hela mitt liv.
Mm. Oj.
Mitt professionella liv. Mm. Och lite av det privata med, för det går ihop.
Ja, det är som det.
Sånt här jobb, jag jobbar jämt, men det gör vi nästan allihopa. Mm. Det suddas ut.
Mm. Ja. Ah. Det är kul då.
Det är kul. Det jag görs vision, det är att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger man. Man har 340 fastigheter och fastighetsvärdet är ungefär 27 miljarder kronor. Och den typ av fastigheter man äger mest, nästan hälften eller mer än hälften, 53%, är kontor. Och därefter så äger man inom segmentet butik 17%, bostäder 8%, hotell och restaurang 7%, vård och utbildning 6%. Och sen så äger man 3% industrilokaler och övriga typer av fastigheter är 6%. Och nu så ska vi prata om vad Knut Rost tror om kontorens framtid framöver. Här talar han förstås i egen sak eftersom de äger så pass mycket kontor. Men vi lyssnar på vad han har att säga.
Om vi ska ta det lite grann från början, så har det varit mycket snack under pandemin om hur kommer det se ut i framtiden. Och det är ju egentligen ingen som vet, utan man gör undersökningar. Jag var på ett bankmöte förra veckan som säger att vi ska minska våra kontorslokaler med 30%, tror man. Jag vet att det inte är så. Därför att det man efterfrågar idag är mer yta, men mer flexibelt. Precis det ni ser här, och det är precis det vi har gjort. Och det testar vi liksom fullskaligt, så vi kan ju verkligen säga om det är bra eller dåligt. Nu kan det ju låta som en egen sak att vi vill att man ska hyra mera kontor, och det är klart vi vill. Men egentligen så vill vi ju hjälpa hyresgästerna att bli mer lönsamma, det är så vi säger. Det låter som en klyscha, men det är det vi säger till dem också. Så att vi vill ju inte att de hyr för mycket. För då står de ju framför våran dörr hela tiden och vill minska ner och allt vad det är. Det vill vi inte. Vi vill ha långa, bra relationer och hyresavtal med våra hyresgäster. Så den här typen av...
För att göra en stad mer attraktiv så arbetade jag ganska aktivt med att utveckla staden och göra den mer attraktiv genom att bygga bostäder där man tycker det behövs eller hotell där man tycker att det behövs, vilket man har gjort i Sundsvall som vi ska besöka senare. Men ibland så kan det också vara känsligt att förändra delar av en stad, och ett sådant känsligt kapitel, det är just Busstorget. Och det ser man när man blickar ut genom dels Knuts Rost-fönster på ena sidan torget och dels också kontoret där vi är just nu.
Det här är Busstorget.
Ja, säg. Det här är Busstorget. Och, ja, vi äger allt här. Ja. Och vi har då i ett avfall med kommunen köpt torget, men vi har inte köpt den därför detaljplanen måste gå igenom. Mm. Och det har ju varit enorma protester mot det här. Mm. Och då kan man fråga er då som inte kommer härifrån, vad tycker ni att ni ser? Det här är torg man är stolt över. Det är prostitution, det är knark, det är bilparkering och bussuppställning. Det finns alltså inget att spara här. Så jag förstår inte vad folk...
Ja, men vi kan inte dras med i detta lobby, liksom mot...
Nej, du har ju hur
jag... Ja, exakt.
Eller hur? Exakt. Ja, förlåt.
Jag bara, använd inte mig till det här. Nej, men om vi säger vad vi ser ja. Massa buss, vi ser ja. Några bussar. Ja. Ja, men det ser lite tråkigt ut, ja, det kan man väl säga.
Kallt,
det, ja, kallt. Vi ser, det finns en...
Terminalbyggnad.
En terminalbyggnad och sådär. Och detta vet jag att ni vill göra om man vill bygga ett hotell till exempel, som är ganska högt, va?
Nej, det man säger så här. Jag har än så länge inte hört någon vettig person som är emot att vi gör något på det här torget. Men det man har varit emot är att vi ska liksom fullbygga det. Men det är ju inte säkert att vi vill bygga så som detaljplanen säger. En detaljplan, det är ju kommunens, det har ju de monopol på. Det är bara kommunen som får ta fram en detaljplan. Men då har ju vi ett avtal som säger vad vi vill göra när detaljplanen vinner laga kraft. Mm. Då har vi ett avtal med kommunen, för det är de som äger marken nu.
Så att än så länge har det varit kommunens, så att säga, affär att driva igenom detaljplanen. Och nu ligger den för prövning i mark- och miljödomstolen. Och det är väldigt vanligt. Så av ungefär 90 överklaganden mot planen så har det varit 2 som var sakägare som får överklaga.
Det är ju ganska svårt när man ska bygga nya saker. Att folk tänker, nej men det är bra så som det är nu. Det är bra. Vad... Du som har arbetat så länge inom... Varför är det sånt motstånd, skulle du säga?
Jag tror det är en mänskligt beteende och en mänsklig reaktion på att man vet vad man har men inte vad man får. Mm. Och här har du också... Alltså ska man bygga någonting här så får det vara någonting som är i linje med det som står här. Är det någonting som man värnar här och som det också finns ett riksintresse kring så är det utsikt. Men man kan inte pantsätta utsikten, utan det har vi liksom ändå här. Men vi kan inte bygga för högt. Men det är ju tänkt att hotelldelen ska stå här. Rakt upp här, alltså 30 meter upp där.
Alltså på torgets ena kortsida.
Ja. Och längst upp till höger så ska det vara kontor. Och längst ner här så ska det vara bostäder. Mm. Nej, vi kan inte bygga för högt. Vi kan inte bygga liksom ett torn av hus här, för då tar vi bort allting runt.
Men är det det som har varit att man säger det skulle bli mur? Har jag hört. Ja, det skulle bli...
Muren skulle då vara längst upp där, det vill säga att man, den fina utsikten som är mot gamla A4 där uppe och så vidare, det är ju en massa bostäder upp där. Då försvinner ju den utsikten mot fjällen och Storsjön, för det är ju det man slåss om här. Men vi tänker inte bygga bort någon utsikt, utan jag tror att vi kommer hålla bebyggelsen ganska låg. Men till det hör då, vilket folk kanske i allmänhet har svårt att förstå, det är att det måste till en viss byggnadsvolym för att man ska få ekonomi i det. Vi kan inte bygga hur litet som helst, det går inte. Därför att det är så stora initiala kostnader.
Mm. Hur mycket, om ni räknar på det då, vi tar det här torget, hur mycket pengar pratar vi om som ni, om ni hade fått som ni hade velat? Vad, och då förstår jag, då får man räkna 1, 2, 3 och sen hyrs det. Men vad...
1 miljard.
En miljard.
Investeringspeng för att bygga 3 huskroppar.
Mm, okay. Det har ni ju.
Ja, eller vi har bra kontakter. Men vi har bra finansiering via våra banker. Mm. Och vi har naturligtvis ganska mycket eget kapital så vi kan göra det. Annars kan man ju inte hålla på. Vi har 26 miljarder i marknadsvärde och 14 miljarder i lån. Så resten är väl eget kapital.
Mm, ja, okej. Okay,
12.
All right. Mm.
Ja, men det egna kapitalet tillhör ju bolaget som tillhör aktieägarna. Mm. Så det vi måste jobba med, det är ju naturligtvis de pengar som vi har i kassan. Mm. Vi jobbar på obligationsmarknaden och vi jobbar i bankvärlden. Och vi jobbar ganska nära bankerna.
Mm. Men då pratar vi 1 miljard i investeringar. Mm. Men sen, vad det skulle dra, liksom, hur mycket ni skulle dra in när du har räknat på det. Mm. Hur ser det ut då?
Ja, vi brukar ju säga, alltså, som ett enkelt snitt, för att inte ställa till det för affärsvärldens läsare, så kan man säga att vi ligger ju och snittar på mellan 4,5-6% avkastning i våra projekt. Så att 1 miljard skulle väl ge ungefär 50-55 miljoner i hyra. Mm. Ungefär så. Mm. Nej, det är driftnetto, det är mer i hyra. Det blir faktiskt 70-80 miljarder. Nej, 70-80 miljoner, förlåt. 70-80 miljoner om vi stoppar in 1 miljard. Ungefär så mycket pengar måste vi få tillbaka via hyra för att vi ska göra det.
Så det är, då är det väldigt mycket pengar. Och så tänker ni med alla era investeringar. Ja, om ni bygger hotell för 0,5 miljard, då tänker ni?
Ja, ungefär, ungefär 5% avkastning. Mm. Så bygger vi ett, så får vi ungefär 25 miljoner. Sen är ju ofta hotell, den typen av verksamhet har ofta en golvhyra, en bashyra och sen en omsättningshyra på toppen. Mm. Så går det väldigt bra för hotellet, då får vi också del av det. Mm. Och går det dåligt och så får vi vår bashyra. Eller går det dåligt, om det går normalt eller lite sämre, då får vi bashyran.
Och där har ni flera olika kontakter, operatörer som ni...
Ja, alla.
Alla Scandic och Choice. Och...
Vi är ju inte någon... Vi har inte varit någon stora hotellbyggare egentligen, utan det är väl först på senare tid. Vi köpte, när jag kom 2014, vi köpte ju ett stort bestånd i Skellefteå, där det kom med ett hotell Scandic, som går jättebra idag, roligt. Förutom det så har vi haft massa småhotell. Mm. Jämteborg såg du. Mm. Det är ett av dem. Hotell Älgen ligger där också.
Men om vi tar det här busstorget, hur många år är det sedan du kom 2014 som ni har hållit på med det här?
Mm. Jag stod ju där uppe och borstade tänderna. Mm. Jag kommer ihåg exakt när det var. Kvart i elva en majdag när jag stod och tittade ner. Och då såg jag äldre män, eller män över 40, som pratade med ganska unga tjejer. Och dagen efter så frågade jag på jobbet lite. Jag var alldeles ny här då. Mm. Och så frågade jag vad det var. Det var inte så svårt att lista ut vad det var. Mm. Det är knark och prostitution. Och det gjorde mig väldigt ont eftersom jag har många barn själv. Och inte minst döttrar. Jag träffade den ena. Mm. Sen började jag nysta i det. Så tänkte jag så här, nej, fan, vi måste göra något. Och därifrån till vi är idag så har inte jag gjort så mycket. Utan det är de andra som gör saker. Sen driver jag på det naturligtvis. Det blir väl mitt namn på det här till slut. Men det har faktiskt varit väldigt kul. Därför det, när man pratar om att folk inte vill ha förändring och så vidare, så är man ju rädd för själva förändringen. Men i den tid vi lever nu med digitalisering, och ni vet sig själva hur vi sköter våra fastigheter och så vidare, så för några år sedan så hade det här varit helt otänkbart, att vi kan läsa hur mycket solel som ges just nu i den fastigheten. Vi kan till och med styra och kan stänga av anläggningarna. Vi kan stänga av ventilationen. Får vi en brand så kan vi stänga av all ventilation härifrån. Och det är rätt häftigt hur man via förändring kan utvecklas som både människa och som grupp. Mm. Så det här med den här, vi har ju haft en egen lokal där nere ihop med Östersunds kommun. Inte för att påverka folk, som jag försökte göra mer alldeles nyss. Mm. Det är typiskt mitt säljtrick.
Mm, ja.
Eller hur, säger jag, så är ni sålda redan. Så går jag ut och säger att nej, men de sa att... Mm. Nej. För att opinionen så att säga skulle få både kräkas ur och liksom tycka att det var bra.
Mm.
Och vi har ju fått ganska mycket tips här. Så att jag vet att vi kommer att använda en hel del av det. Mm. Inte minst för att det är bra för oss att göra det. Därför att vi vill göra någonting bra för staden. Vi vill ju inte bara göra någonting bra för oss, för det blir fel.
Mm.
Det här ska ju stå i flera hundra år och det är min stad, så jag menar, det är bra om det blir bra.
Mm. Ja. Ja, det är det.
Och är det någon som påverkas av det här så är det jag som bor där. Mm. Och ju jobbar här.
Mm.
Så att det är kul. Sen såg jag också en dag senare, tror jag, så stod det 7 bussar som gick på tomgång. Det var kallt ute. Såg och gick på tomgång. Och då tänkte jag, varför har man parkering mitt i stan? Då tänkte jag så här, lite skämtsamt, hjulen måste ju nästan smälta på de där bussarna. Men det är ju så hett. Det är ju så bra mark att bygga på.
Men kommer ni få rätt? Kommer ni kunna bygga här och så? Alltså, vad tror du?
Ja, det tror jag.
Ja.
Mm. Eller det, jag är ganska säker på det. Men det kan ta lite tid.
Ja, okay.
Vi har hållit på nu i 4 år, tror jag. Och drivit planen i kanske 2 år.
Mm.
Och den här planen, om ni tar Stockholm som exempel, jag vet... När jag jobbade på ICA, när jag inte med Stockholm, jag var Uppsala. Den längsta ICA Maxi-etableringen som jag har gjort är 26 år.
Nej.
Den startade långt före mig.
Jo, för du var tidigare Sverigechef på ICA Fastigheter. Ja.
Och då får man lite perspektiv. I de här städerna som är mera på och som vill saker, så är det lättare att få med sig både kommunmedborgare och de som styr rådhuset.
Mm, mm.
Men det här är ju, du frågade mig vad jag tyckte om det här. Jag tycker det är bra att det finns en demokratisk process. Folk måste...
Men det måste du också säga. Det måste vara väldigt frustrerande.
Nej, men jag tycker också det som medmänniskor. Nej, men det som är frustrerande, det är inte folks åsikter i allmänhet, för de är ganska lätta att förstå. Folk är praktiska. Det som kan vara svårt, det är när kommunerna själva inte driver fram detaljplanerna fort nog.
Mm.
För då står vi fastighetsbolag och investerare liksom, vi står och väntar och vi vet ju att det här kommer igång, men det ska ta ett halvår extra, ett år extra, och för oss är det jättelång tid.
Och där blir det också en alternativkostnad, för då, annars så skulle ni kunna lämna det åt sidan och gå på något annat, eller?
Ja, och det gör vi också. Mm. Alltså, dröjer kommunerna för länge.
Mm.
Det finns ju kommuner i vårat bestånd, vi har ju 10 städer. Det finns ju en och annan som är lite mera både mindre utvecklingsbenägna och kanske inte riktigt investeringsvilliga som de andra.
Mm.
Då går vi till de andra som vill.
Mm.
Och då kan det hända att vi stoppar någon investering som vi annars skulle ha gjort, för då flyttar vi pengarna.
Mm.
Det måste vi göra, vi kan inte stå och vänta.
Mm.
Ja, vi kan vänta om vi vet att det blir. Men om vi liksom inte vet att det blir, om vi har en kommun som
ja, som inte riktigt har bestämt sig. Men ta Skellefteå nu till exempel, där det är jäkla tryck. Det är så kul att vara där. Och det beror på att Northvolt etablerar sig där. Att H2 Green Steel håller till i Luleå. Det har att göra med att vi har aktiva kommunledningar. Och då menar jag både politik och chefstjänstemän som vill saker, som har pratat ihop sig. Skellefteå fick Northvolt av den anledningen. Förutom att de hade mycket energi och att de hade mycket mark. Och nu letar jag Northvolt nästa etablering. Så Västerås, Skellefteå. Och så har de 8 ställen till de tittar på, varav 6 av de 8 ställena är mina städer.
Har du någon aning om vart det blir?
Ja, jag kan gissa.
Säg.
Nej, det kan jag inte.
Som vi tidigare har nämnt så har Diös fastigheter i 10 städer. Och det här med busstorget, det jag tar med ganska mycket av det här, för att jag tycker det är ganska kul exempel på hur mycket man faktiskt vill göra i en stad och hur mycket man faktiskt också gör i vissa städer och de processerna som kan ligga bakom det där. Och det Knut Rost påpekade för någon minut sedan här när vi lyssnade, det var att det är inte jag som gör de här affärerna, och det är något som han återkommer till hela tiden under den här dagen när vi ska vara med honom. För att det de som gör de här affärerna, det är affärschefer. Det finns 7 affärsenheter då. Och det betyder alltså att vissa chefer har hand om 2 städer. Till exempel Johan Fryxborn. Han har hand om både Östersund och Åre. Och sen senare i Sundsvall är det en annan chef som vi kommer träffa alldeles strax. Det är de som driver affärerna. Det är de som ska liksom utveckla stadskärnorna och sådär. Så vi ska lyssna lite på den som ansvarar för Östersund och Åre.
Jag heter Johan Fryxborn och jag är affärschef i Östersund och Åre. Så jag är ansvarig då för affärsenheten Östersund och Åre. En av 7 affärsenheter inom Diös.
Mm. Hur mycket får du bestämma själv?
Ja, men jag har ju min lokala organisation och jag har ju ett stort mandat att ta beslut i vad vi gör här. Men såklart så är vi ett team och vi jobbar mycket mellan affärsenheterna och har koncernledningen till hjälp i många av de frågor vi tar beslut kring.
Ja, men ska vi kolla på det här?
Norra station.
Ja, Norra station.
Hej, man.
Ja.
Hej, mannen.
Tjenare.
Hej. Hej, vi kommer från affärsvärlden. Ja, Helena heter jag. Hej.
Hej.
Men om man tar så detta då är den gamla innergården, så har man lagt tak här eller vad, hur funkar det?
Ja, egentligen, det här var ju ett par parkeringsplatser.
Aha.
Fram till 2017.
Ja.
Mm. Och då byggde vi ut den här delen då, så det här är de gamla partierna.
Mm.
Det gamla lager.
Mm. Och om vi då ser, som du är ansvarig för Östersund och Åre, vad har du på gång just nu? Alltså vilka typer av projekt? Nu så vi ett Norra station. Och om du kan säga något mer?
Ja, men tittar vi på Östersund så har jag egentligen 3 prioriterade stadsdelar. Det är stadskärnan, det är Frösön och sen så är det stadsdelen, den nya stadsdelen Söder.
Mm.
Ni kom in med tåget på Söder. Och där har vi har ju då i ordningställt kvarteret Söderbo till 5 lägenheter. Och det vi gör egentligen, det är en stadsdelsomvandling. Där vi tittar på ett område som egentligen har varit ett industri.
Ett ganska sunkigt industri- och järnvägsområde.
Ja, men precis. Det har funnits lite externhandel. Stora fastigheter med industrikaraktär. Där har vi börjat omvandla industrilokaler till kontor. Mm. Och vi har också fyllt på med bostäder. Och vi ser att det finns en stor potential i området.
Ska man jämföra med Stockholm och där du bor, Tobias, så är ju Slakthusområdet.
Mm. Ja.
Där är det ju 5-6 stora börsnoterade fastighetsbolag som ska bygga om det. Och man kontoriserar det. Och då gör ju de höga hyresnivåerna att industrier trycks ut mer från stan. Och så ska det vara. Då kommer liksom pulsen mycket närmare stan. Och där bygger man en stadsdel nu med livsmedelsaffärer, detaljhandel, bostäder och kontor.
Ja, och sen följer över servicemän.
Och det är precis så vi gör här också. Så att när vi pratar om Stockholm versus oss till exempel, så är det ungefär lika, men de olika mängder naturligtvis. Mm. Och vi är inte lika många fastighetsbolag som jobbar. Vi är kanske 2-3 här som får konkurrera när man är 5-6 i Stockholm.
Mm.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack!
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Och nu åker vi alltså
mot österut, ja. Mot kusten.
Mot kusten.
Här hämtar jag er i morse.
Ja, stationshuset.
Ja. Höger vinter. Nu ska ni få se något. Nu kommer ni på vårt söder som håller på att bli, nej, kanske ännu mer slakthusområdet som håller på att bli något annat. Ni ser att nu blir det en annan typ av hus snart. Mm. Det är fortfarande kontorshus. Mm. Här äger vi ganska mycket nu och jag har köpt på mig, för det var ingen som trodde på mig från början, så jag har köpt på mig en del mark och hus här så att vi kan bygga. Så det här äger vi alltihopa.
Och det här, hur ska man säga, det är industri?
Ja, det var industri. Titta hur det ser ut här, de gamla tågstallar. Det här har vi byggt nu, det är alldeles nytt.
Mm. De här bostadshusen?
Ja, det är 85 lägenheter, fullt urda, perfekt läge mot fjällen, utsikt. Och där ska ICA in med sin... bemannade butiken. Uh-huh. Och så i botten så har vi blommor och så har du ett assistansbolag. Det här äger inte vi. Max, det är hur det än är med urban service, men det är ändå restaurang. Och det här har vi faktiskt släppt till Magnolia från Stockholm då, som jag skulle vilja säga att vi samarbetar en del med. De har köpt mark av oss i Sundsvall, jag ska visa det. Och de bygger, för dem är ju det här en industriproduktion, det är inte för oss. Vi bygger 85. Det här är vårt allting här. Det är klart att det kommer att hända något här.
Vad kommer att hända?
Ja, dels tror jag det blir mer handel, men jag tror framförallt att det blir bostäder. Och här går det fort nu. Det byggs som bara den.
Men det här, är det Magnolia?
Magnolia.
Men det är bostadshus?
Det är hyreshus, ja.
Ja, hyreshus. Varför sa du att det är industriproduktion?
Jo, nej, alltså du menar så. De bygger det här... betydligt effektivare än vad vi gör.
Jaha, alltså,
de har ju en produkt de kör över hela Sverige.
Ja, så det går fort.
Väldigt effektivt. Så när vi bygger bostäder så bygger vi för den unika platsen. Vi är inte så industriella som de är.
Nej, just det.
Men ni ser här vad det är för område.
Ja, jag fattar. Och liknelsen med slakthusområdet i Stockholm, den är inte helt vansinnig.
Nej, titta här får ni se. Det här äger vi allting här uppe. Och vad tror ni vi håller på att titta på?
Det är...
Ja, bostäder, kontor.
Ja, bostäder.
Inte industri. Det trycks ut.
Ett till hotell?
Nej, inte här. Nej, inte i det här läget. Ska man ha hotell i stan nu så blir det på Stortorget. Eller på Busstorget, förlåt.
Aha.
Ja, det måste vara mitt i stan. Och nära tåget.
Knut Ross kom till Diös 2014 och då hade han länge varit Sverigechef på ICA Fastigheter. Och när han kom till Diö så hade de nyligen förvärvat Norrvidden. Och Norrvidden, det var ett bolag som var värt mer än Diös vid den tiden. Och på Diö så hade man inte riktigt bestämt sig vilken kultur som skulle råda. Var det Norrvidens kultur? Och vilken var det i så fall? Eller var det Diös kultur? Och vad var det för affärskultur egentligen? Diös var i sig ganska nystartat. Det grundades 2005 och börsintroducerades något år efter det. Så allt var ganska nytt och... Diös var spretigt på många sätt. Ett sätt var att man var väldigt utspritt rent geografiskt. Dessutom så ägde man alla möjliga typer av fastigheter. Man var kanske inte riktigt bra på något. Så vad Knut Rost började med, det var att titta på
vilka kriterier som skulle gälla för de orter som man fanns inom. Och då kom man fram till då, som vi tidigare har nämnt här, att det skulle finnas då en högskola eller universitet, det skulle finnas en befolkningsökning och en aktiv kommunledning och näringsliv. Lite kan man säga att de fokuserade på kommunala vinnare. Han uttrycker det inte så själv, men vad man gjorde var att man sålde då i orter där man inte såg den här utvecklingen. Man sålde i Härnösand, 34 fastigheter. Man sålde i Lycksele, Söderhamn. Den typen av orter som kanske har ryckt upp sig lite idag på olika håll, men som inte hade då och kanske inte heller nu befolkningsökning. Och man såg inte heller, enligt Knut Rost då, att det skedde så mycket nytt.
Det är inte så mycket innovation, det är ingen inflyttning. Ja, det är en omflyttning. Sen är det ju fina orter, så ibland kan det ju skära lite i hjärtat. Sveg var en sån ort, Malung. Och så satsar vi på de här starka noderna istället.
Och varför var det viktigt? Jag kan ju lista ut något svar själv, men om du ska säga, varför var det viktigt?
Ja, det är flera skäl. Det ena är aktieägarna måste förstå vilket bolag man satsar pengar i. Mm. Alltså, vad är det de gör egentligen? Vad står de för? Mm. Men det kanske allra viktigaste, om man då ska bli, som vår vision säger, att vi ska skapa Sveriges mest inspirerande städer, så är ju det något vi lever. Som ni hör när ni pratar med Mia, Johan eller mig, så säger vi ungefär samma sak fast på olika sätt. Det handlar om att skapa flöden in till staden, och det gör man inte genom att bygga ett enda kontorshus. Det gör man inte genom att bygga ett bostadshus, utan man måste fylla kvarteret med liv dygnet runt. Och allt från då livsmedel till systembolag till café, restaurang, kontor och bostäder. Då får man den här smältdegen som vi tycker är en bra 15-minuters stad. Men det är mycket mer än det. Du ska ha parkeringar. Och idag ska du ha parkeringar för laddbilar och laddvespor och allt möjligt. Men tillbaka till den här diversifieringen egentligen, som var för stor. Geografiskt så identifierar vi det så. Segmenten, där har vi minskat ner på industrilokaler till exempel, för det är inte vi speciellt bra på. Det finns ju andra som är bättre på det. Och då är det bättre att vi säljer till dem så de får utveckla det, så sysslar vi med det som vi är bra på. Sen har vi har viss logistik och viss industri också.
Ja, men det kunde man ju se när jag har gjort några affärer med de här MP3-fastigheter. Nästan bytt fastigheter med varandra. De som är verksamma inom logistik i norra Sverige. Det var väl fler liksom paket, kan man väl säga.
Ja, det har vi gjort. Ja. Ja. Då kan man ju, det är också en form av renodling. Men sen det som jag kanske brinner allra mest för, det är ju det här med affärskultur och ledarskapet. Det är ju där vi har gjort de stora förändringarna. Faktiskt ganska tydligt har talat om vilken typ av medarbetare som vi vill ha. Och då kan man säga så, jag bryr mig inte om man kommer från Afrika, Amerika eller Sverige eller var man kommer från. Jag bryr mig inte om vilken landsdel man kommer från. Huvudsaken man vill göra jobbet. Det är inte säkert att man kan, men man ska vilja. Så jag har såna här tre ord som jag brukar ha i huvudet igen. Det är engagemang, vilja och samarbete. Och det är en sån här mantra som har följt med mig själv genom hela livet i mitt ledarskap. Att möta en människa som bara är på jobbet för att hämta lön, ja, men då är det bättre än att jobba någon annanstans. Vi har bytt ut ganska stora delar av bolaget, men med stor framgång. Så det här med affärskultur, när jag kom hit då hade man inte riktigt bestämt sig om det var Norrviddens affärskultur som skulle gälla, som såg helt annorlunda ut mot det gamla Diös. Och där hade jag tur, för jag kom ju både från ICA och jag kom från Castellum. Och att väga ihop det här affärsmässiga i de här två bolagen var egentligen inte så svårt. Men det har tagit lite längre tid än jag trodde.
Jag tycker det finns två olika bilder om man ser till era städer. Det ena är att stadskärnan utmanas och på vissa håll liksom, att det blir tomma lokaler helt enkelt, och att ni samtidigt är ganska exponerade mot handel. Och det andra är ju storyn om att det också flyttar in, att det behövs väldigt mycket arbetskraft och det flyttar in väldigt mycket folk i, och med de här gröna initiativen som finns, till exempel H2 Green Steel och så vidare. Kan du kommentera båda de två jag vet inte, berättelserna eller...
Men skulle man följa media, alltså dagsmedia i allmänhet, inte ni, för ni vet ju vad ni skriver om, men ni är mera liksom fokuserade. Men om man följer dagsmedia så är det ju butiksstöden och det är kontorsstöden och folk har inte råd att bo. Nähä. Och hur kommer det sig då att vi kan leva så pass bra och ändå ha nöjda aktieägare och faktiskt tjäna mera pengar varje år? För då börjar man fokusera lite mer på det, så är det ju egentligen utveckling det handlar om. Handeln i Sverige, den ökar just nu, men den ökar ju på nätet naturligtvis. Så det är ju inte att när det ökar på nätet så betyder ju inte det att den försvinner från stan eller i extern handelsområden. Men däremot så är den ju utmanad, precis som du säger. Så det som händer då, vi kan ta Luleå som exempel, för det är en sån stad där det sker mycket på handeln just nu. Det blir färre handelsytor, men de handelsytor som blir kvar, de blir väldigt attraktiva. Därför att det blir inte så många, det blir ju färre. Och där har vi ju haft tre stycken såna här köpcentra som du sa. Och nu har vi bara två. Och i den andra har vi byggt bostäder och kontor, alltså konverterat då till ett annat segment. Och det är så vi gör. Så vi har inte speciellt, man skulle ju kunna tro att om man pratar butikstöden och kontorstöden så har vi har lägre vakansgrad på kontor än vi någonsin har haft. Och hyrorna stiger. När det gäller butiker så får vi färre butiksytor, men vi får mer bostäder och kontor istället, och vi får högre hyra kronor per kvadrat. Men om en modeaffär som Gina Tricot minskar ner från två plan till ett plan, men med något större yta på gatuplanet, så är det ju så att hyran per kronor per kvadrat är högre. Och det är inte så svårt att förstå att då är vi rätt så nöjda ändå, utan då handlar det mer om hur mycket pengar måste vi stoppa in för att skapa det här. Så det är mer en affär, men den kan man ju räkna på. Så nu när vi skriver avtal för butiker så skriver vi på minst samma nivåer som innan corona, men ofta så hyr man i mindre yta men på lika lång tid. Så att det ser faktiskt ganska bra ut, men du måste vara aktiv för att klara av det här.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Anna Dahlgren heter jag, affärschef på Diös i Sundsvall.
Och som affärschef här ansvarar du för, vad är det, 200 000 kvadratmeter?
Mm, det stämmer bra.
Det är ganska mycket. Hur många fastigheter är det?
Det är ett 40-tal fastigheter beläget i centrala Sundsvall.
Om vi tittar ut här då, vi ser en bro, havet. Vad är det där borta?
Ja, vi ser havet och över den går Sveriges längsta motorvägsbro faktiskt. Har några år på nacken, inte så många.
Skorstenarna?
Skorstenarna, där har vi Ortviken. SCA har sitt säte här i Sundsvall. Vi är en väldigt stark industristad. Och Ortviken har ställt om mångmiljonsatsning och kommer att inrymma Renewcell som jobbar med återvinning av kläder. Väldigt modern och framåtlutad industri.
H&M äger 10% tror jag.
Det stämmer bra.
Så över bron då, här ser vi då, mitt över oss så ser vi stadskärnan, eller? Men staden håller på att vridas om.
Ja, men det stämmer bra. Det stämmer bra. Nu när vi byggde Clarion här så fick ju gallerian som vi ser här på andra sidan fick ju helt plötsligt två framsidor. Och den här omställningen och utvecklingen av det här kvarteret har vi jobbat med, fokuserat i några år. Och nu börjar vi se resultatet av det.
Och om man tittar då rakt fram över centrum så finns det ett stort berg som jag inte hinner besöka idag, men jag blir jättesugen på, vad heter det, Södra Stadsberget?
Södra berget, precis.
Södra berget.
Ja.
Och man kan åka skidor och man kan springa, va?
Eller? Otroligt fina löpspår, äventyrstigar, höghöjdsbana, längdspår, spår för rullskidor, nytt projekt på G, Dynamo Sundsvall, cykling, downhill, men också en helt central slalombacke.
Vilka andra fastighetsbolag ni äger ungefär? Inte riktigt vartannat hus, inte riktigt, men väldigt mycket. Är det någon som är så stor fastighetsägare som ni i stan?
Våran största branschkollega är Lilium Fastigheter som äger ungefär lika mycket. Sen har vi ett antal lite mindre.
Och de gjorde någon affär där de blev stora, va? Vad gjorde de för någonting?
Mm. De förvärvade det som var kvar av Castellum-beståndet när de lämnade Sundsvall. Ja. Där vi också var en stor köpare i första stadiet då.
Ja, okay. Och så köpte de vidare. Mm. Varför köpte ni inte mera?
Mm, det får man kanske fråga Knut om. Jag tänker att vi plockade russinen ur kakan.
Ja. De köpte sämre, menar du?
Nej, då, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är otroligt viktigt att vi är två drivande fastighetsägare och fler också.
Mm. Amasten är stora här med, eller?
Mm. Mm. Ja. Amasten, MP3.
Ja. Inom logistik.
Ja. Hedern fastigheter. Balder växer. Så att vi är... Vi har ett fint fastighetsägarnätverk där jag också är styrelseordförande. Mm. Så vi jobbar tillsammans.
Mm. Men att Balder kommer in mer och mer, vad säger du om det?
Det kan jag inte svara på, faktiskt.
Nej. Men du, berätta lite. Vi har Renewcell här. Hur ser inflyttningen ut och hur ser arbetslösheten ut ungefär i stan?
Mm. Vi ligger runt 100 000 invånare. Och kommunen är ju tydlig i sin strategi för att få en snabbare takt i tillväxten på antal personer. Mm. Tydliga mål i fler centrala bostäder och fler jobbtillfällen. Så vi kraftsamlar och lyfter alla fördelar med Sundsvall för att locka hit större och fler bolag.
Mm. Finns det plats att bo för alla som ska flytta hit då?
Mm. Det gör det nog nu, men vi bygger för framtiden. Vi tillsammans med Lilium och flera andra tillskapar ju fler bostäder, både genom nybyggnation men också genom konvertering av till exempel kontorsytor.
Mm. Hur ser handeln ut här i stan?
Mm. Vi märker ju som många andra att pandemin har skyndat på utvecklingen väldigt, väldigt mycket. Det finns ett nytt behov av handelsytor eller lokaler för urban service som vi kallar dem för. Och i och med omställningen av staden och kanske framförallt gallerian så skapar vi fler och bättre butikslägen på markplan men tittar på att konvertera plan 2 till kontorsytor.
Mm. Hur går det då med det arbetet?
Det går bra. Det går jättebra. Vi har ju precis här över gatan så välkomnar vi nu i slutet på oktober, början på november 300 nya medarbetare till Tele2. Som i sin tur skapar ett fantastiskt flöde av människor som ger ringar på vattnet i form av ökad efterfrågan på bostäder men också på urban service.
Ni har varit drivande att de skulle flytta
hit. Man kan säga så här, du frågade förut hur liksom det här spelet går till när man hittar en hyresgäst.
Ja.
Alltid är det en fördel att vara lokal. Det vill säga att man sitter på plats och så får man på Rotary, på fotbollsplanen, på gymmet, vart husar man är, kvinna, man, spelar ingen roll. Så får man nys om någonting. Och då spinner man på det, man börjar ringa lite samtal. Jo, det stämmer att vi funderar på att samlokalisera. Ja, men vad bra. Då skulle vi kunna träffas och vi kan prata om det. Ungefär så kan jag tänka mig att det går till när Sofie har, för hon som fixar det här, tror jag. Och då ringer hon alltid till mig och så... då hade hon ditt jobb. Då ringde hon till Lars-Göran eller vår fastighetschef och så säger fastighetschef Jarlon, ja men det kan vara spännande. Och sen...
alltså vi pratade också om att Tele2 skulle flytta då från Härnösand hit.
Ja, men det är ju Tele2 som har en fråga. Det är ju inte vi som jagar dem. Nej. Utan de lägger ut en fråga liksom någonstans i sina bekantskapskretsar om att känner ni till någon bra lokal som skulle kunna, om vi ska samlokalisera? För är det så att man ska stänga ner typ Härnösand som i det här fallet, då blir det ju hysch-hysch med alltihop, för det är ju jättekänsligt. Härnösand är ju en ort som har tappat ganska många arbetstillfällen med tanke på först högskolan som flyttade hit och samlokaliserade till Sundsvall och Östersund och stängde Härnösand. Och sen tappar man de här också. Och det är typiskt så, det är ju typiskt en sån stad då som måste liksom börja tänka om vad vill vi vara för stad egentligen som kan attrahera någonting annat. För innan dess hade vi sålt 34 fastigheter här någonstans, för vi kände ju att det här var på gång. Där Sundsvall var the shit och Härnösand skulle liksom tappa. Och det är ju hårt när man säger så här, men det är upp till kommunledningen själva. Vill man satsa, ja, då satsar man och så förhoppningsvis så hamnar man i ett flow som Sundsvalls kommun har gjort. Men det är också för att den gamla kommunalrådet Peder Björk och chefstjänstemännen i Sundsvalls kommun, precis som jag har tjatat om hela bilresan. När de pratar ihop sig, då blir de starka.
Men jag förstår också, det är ju faktiskt bra att vi får komma hit, för att då förstår jag också vad man menar med konvertera. Mm. Det är detta som det betyder.
Mm. Och du som ville prata hyror.
Ja.
I plan 2 så kan man säga att här ligger hyrorna låg på mellan 1200 till 1500 kronor.
Mm.
Och här går vi upp till 2600 kronor ungefär. Alltså i princip 1000 kronor upp. Men då måste vi stoppa in pengar. Men det är en väldigt bra affär för oss. Både marknadsvärdemässigt och hyresmässigt.
Mm. Och, men, hur, och men det är inte gratis när ni har Nej. Fått renovera ganska... Det är omfattande renovering.
Ja. Ja.
Vad kostar den ungefär? Vet du? Eller isolerar ni så?
Nej, ja, drygt 100 miljoner.
Ja, jag skulle också säga.
Ja.
Men om du jämför dem med Stockholm till exempel, det behöver man inte ta som ett exempel, men det är ett exempel för att man ska förstå affären. Då kanske butikshyrorna hyror på 10-15 000 kronor per kvadratmeter. Stockholms centrum blev ju extremt hårt drabbat i pandemin. Och har man så höga marknadshyror så är det ju svårt att sänka sig till kanske 5-6 000 kronor där som kontorshyrorna ligger på i Stockholm. Vi har ju till och med gått upp med nästan 100%. Så det är enklare att göra den här matematiken i våra städer. Mm. Vilket är en fördel.
Mm. Hur långt är kontraktet på? Ish, liksom.
Ja, nej, det är längre än 10 år.
Är det längre än 10?
Ja. Skriv mer än 10 år, jag tror det är 12 år.
Ja, okej.
Okay. Och det är också en förutsättning för att man ska kunna göra sånt här.
Ja, för ni kan inte investera i för... Nej. Och nedanför här då kommer det... H&M finns kvar, de har krympt.
Mm.
Eller hur? Europen såg vi där nere.
Europen.
Ja.
Vi har grekiska kolgrisbaren.
Ja.
Och en lokal, väldigt duktig optiker i Norbergs optik. Ja. Men nu bygger vi, i och med att vi har gjort om... Vi har precis skrivit ett nytt avtal med H&M också.
Mm.
Och i och med den här resan så... skapar vi ju nya butikslägen som vi nu kommer att släppa när det här är färdigt.
Ja, okej. Okay. Tele2 flyttar in här 1 oktober, eller de har fått kontrakt.
Mm. Mm.
Och färdigt är det vid årsskiftet, eller?
Vi kommer att vara... Ja, det kan man säga.
Ja.
Det kan man säga.
Ja. Och nu är vi på väg ut från Sundsvall, ja.
Ja, det stämmer. Ska bara krångla mig ur ett garage här. Det är... Antingen är jag en dålig bilförare eller också bilen för stor.
Ja.
Eller garagen för små kanske.
Ja, kanske för små. Men, och nu så har vi sett så här med konvertering hur det kan se ut.
Mm.
När man gör om handel då till kontor. Och,
det här är också
hårt. Är det också ert?
Det där gröna.
Ja, det gröna rakt framför.
Och där.
Ja. Och sen till vänster, där står Balder på...
Ja, det heter Balder, kvarteret Balder.
Det är bara ett kvarter?
Ja.
Ja, okej. Okay. Mm. Och det var ett P-hus. Men nu har vi kollat här med konvertering, vad det kan betyda för någonting. Och där har ni kvar i... ni har några sådana projekt till, eller hur?
Ja, stämmer.
Ja, och var var det någonstans? I Falun har ni något?
Ja, men vi har ju några sådana här stora pjäser med... så att säga, gammaldags handel som vi drar ner på gatuplan nu. Och det innebär att vi får plan 2 till exempel ledig för någonting annat.
Mm.
Och då pågår det förhandlingar med till exempel kontorsetableringar eller andra, eller vårdutbildning som pågår. Som då kan möta de här hyrorna. Så vi fördubblar ungefär hyran när vi gör en sån konvertering. Men då måste vi stoppa in investeringspengar och bygga om från det har varit till någonting nytt, modernt.
Det är Backa Hill fortfarande,
ja,
som är
ja.
Största ägare.
Nej, inte största ägare. Det är Bob Persson, han som ringde.
Ja, ordförande. Ja. Ja. Just det.
15,7%.
Ja, och sen är det
Backa Hill, Erik Pålsson, som äger 10,5 tror jag.
Ja.
Och sen är det Nordstjärnan, alltså Axel Jonsson, 10,1.
Mm.
Och sen är det Handelsbanken Pensionskassa som äger 6,5 tror jag.
Men det är ganska intressant. Ni har ganska roliga ägare där i toppen, kan man säga, eller? Vad säger du?
Berätta du, hur menar du roliga?
Nej, men jag tänker, ja, men en del är ju bara liksom största ägare, kan man vara utländsk.
Ja, du menar så, ja.
Ja, men jag har kött och blod ganska.
Ja, de är ganska personliga, det kan jag säga.
Ja.
roliga kan man säkert uttrycka det som, men de är...
Inte för dig kanske alltid.
Ja, jo, det är jättebra ägare. De är tydliga, de är personliga, det är kött och blod som du säger, och de är långsiktiga. Det är det viktigaste. Så där vet jag att många av mina börs-vd-kompisar är jätteavundsjuka. Som antingen har, liksom, vi brukar kalla det för huvudlösa ägare. Det vill säga att det är inte kött och blod, utan det kan vara någon fond någonstans. Precis som du säger. Och dessutom flera fonder efter varann. Och då blir det gärna lite opersonligt och så vidare. Men sen tycker de kanske det att det är en fördel. Därför att det är ju en ägare som inte lägger sig i så mycket. Castellum har ju varit ett sånt bolag. Innan Rutger började köpa in sig så var ju det ett ganska huvudlöst ägt bolag.
Ja, just det. Märktes det, tror du säga?
Ja, det gjorde det. Ja, nu tänkte jag inte så då. För då hade jag Johans jobb i Västerås.
Ja.
Så jag kan relatera ganska mycket det Johan gör. Och det, precis som du sa, det är det skojigaste jobbet. Det här är intressant och det är spännande, men det är kanske inte roligt jämt, för det är väldigt slitsamt. Man jobbar ju jämt.
Ja.
Jag kan ju inte åka jaga som han gör till exempel, liksom rapportsäsong. Och.
Ja.
Men strunt samma, det är väl ett pris man får betala några år.
Ja.
Men att ha ägare som är delaktiga, medvetna och vad ska jag säga, engagerade. Jag tycker jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Jag har vant mig vid det. Så många av de här har jag lärt känna väldigt väl. Så Bob och jag, vi ringer varannan dag i snitt.
Vad ville han idag till exempel?
Idag, de har ägarmöte just nu utan mig, så jag är lite nervös. De har ett ägarmöte där de pratar om bolaget. De pratar säkert om mig också och ledningen. Och då försedde vi honom i helgen med ett informationsmaterial som han ville fråga om och kommentera, plus att han ville veta hur mycket våra vakanser är i kvadratmeter.
Innan vi faktiskt går in på de vakanserna, du själv äger ju inte så mycket.
Jag äger 17 250 aktier tror jag.
Ja, och vad är det värd ungefär?
1,7 miljoner ungefär.
Ja. Varför äger du inte mera?
Nej, vi har inte byggt upp det så. Vi är ju... Alltså, jo, jag skulle naturligtvis vilja äga mer. För när jag kom, då köpte jag aktier. Jag har inget aktier. Vi är ganska rena. Jag har en bra lön.
Ja.
Men jag har inga aktieincitamentsprogram eller någonting. Vi pratar om det, men vi har inte kommit dit än. Jag ska nog göra ett lika bra jobb i alla fall. Men det är klart att... När jag kom som ny, när jag köpte aktien för runt 35-40 kronor. Och idag har den varit uppe och studsat på 105 kronor. Det är klart att jag skulle vilja haft mycket mer. Men jag har köpt aktier själv för egna pengar. Och jag har aktier i några andra bolag också, men jag är inte så intresserad av aktier. Jag är intresserad att det ska gå bra för Diös.
Vad är det för aktier i andra bolag?
I andra bolag?
Ja.
Nej, jag har byggt en egen typ investorportfölj. Det vill säga, jag har byggt en egen portfölj ihop med mina barn.
Ja.
Som är också intresserade av aktier, eller som är mer intresserade av aktier än jag. Det kan vara andra fastighetsbolag, och det kan vara industribolag, det kan vara bank, det kan vara hållbarhetsbolag, har vi några stycken nu. Så det är en ganska omfattande portfölj som inte är så mycket pengar, men det är kul att göra något ihop med barnen. Och de är betydligt mer intresserade av, så att säga, moderna, nybildade bolag än vad jag... Alltså jag hinner inte sätta mig in som de gör. Men vi har aktier i vindkraft, solenergi och koldioxidbolag. Det vill säga sådana som kan återställa koldioxid.
Kan man nämna något bolag?
Ja, det kan jag väl. Vi har exempelvis Sandvik, vi har Electrolux, vi har... vindkraftsbolag som heter Ox 2. Vi har några andra fastighetsbolag som liknar oss. Jag har Bilborgs. Jag har SBB. Men det är ju ganska lite pengar. Men det blir ju det är ganska, ganska många aktier.
Men heter bolaget något speciellt?
Nej.
Ni har bara en sån konstruktion.
Det är mindre omfattning, men det är kul ändå.
Ja.
För det innebär att man blir mer intresserad av andra bolag. Och jag har ju jättemycket att lära från andra bolag utifrån affärskultur. Och om vi hoppar tillbaka till det då, för där, det tappar vi. Det är det jag brinner för kanske mest idag. Därför att jag har så många duktiga affärsmän omkring mig.
Annie som jag gick och pratade med, som är min transaktionschef. För jag har jättemånga köp på gång. Köpa fastigheter. Och det är precis så här jag vill ha det. Det vill säga folk omkring mig som tar ett jäkla ansvar så att jag kan fortsätta utveckla bolaget. Det är den affärskulturen jag vill ha.
Vad är det för köp ni har på gång?
Ja, det kan vi tyvärr inte berätta om. Dels för att vi har en tyst period. Vi har kvartalsrapport på fredag. Och sen, man brukar inte prata om sånt. Eller man ska inte prata om det innan det är klart.
Inte.
Men det är någonstans i våra 10 städer.
Ja.
Så det är inga nya marknader. Nej. Utan vi kan förstärka oss ganska mycket mer på våra marknader som vi finns redan. Innan vi behöver titta på andra städer.
Kan man tolka det så att där det händer mycket, där kommer ni bra överens med kommunledningen?
Där det händer mycket, där kommer alla bra överens med kommunledningen skulle jag säga. Inte bara vi. Alltså man ser ju bolag som SBB, man ser bolag som Castellum och så vidare. De finns gärna på ställen där det finns kommunledningar som är tydliga. Som markerar liksom vad de vill. Jag menar H2 Green Steel i Luleå och Boden där uppe, de skulle inte kunna vara där om inte kommunen stod där och tog emot dem. Eller jag kan inte säga tog emot dem, utan mera kom hit så hjälper vi er. Här finns det mark, här finns energi, här finns en, och inte bara energi via trådar utan även energi och engagemang i kommunen. Och det finns ett annat aktivt näringsliv som är vi villiga att ställa upp.
Var närmar vi oss här för någonting?
Ja, du kör inte ut ur Sundsvall, du är bara i ena delen på centrum. Du är fortfarande innanför tullarna om man ska prata stockholmspråk.
Tack.
Men det du ser rakt fram är lite utanför tullarna och heter Norra kajen.
Aha.
Och här byggs det enormt mycket bostäder.
Ja, Serneke bygger något här.
Ja, Serneke är nog säkert bara entreprenör. Ja. De var ju entreprenör åt oss på hotellet.
Aha.
SCA:s huvudkontor till höger.
Okej. Okay. Och Magnolia, det. Är det Magnolia?
Magnolia bygger här.
Ja.
Jag tror det är Särneke som bygger åt Magnolia.
Ja, okej.
Okay.
Och vi skulle se kasinot, det är här eller?
Kommer jag bort, det dyker upp där nu.
Ja, okej. Okay. Och där ska man se vad man ska hitta på för någonting framöver.
Ja, vi vet ju vad det ska bli, men det är inte officiellt än.
Ja, är det långt kvar tills det blir officiellt?
Nej, det hoppas jag inte. För varje dag vi får ingen hyra nu.
Nej, okay.
Utan Svenska Spel har ju löst ut sig här.
Mm.
De hade ju ganska många år kvar på sitt kontrakt. Så har de löst ut sig. Och så nu är det tomt och då kan vi göra precis vad som helst. Men det är ett väldigt vackert hus.
Väldigt vackert. Och det är ett av Sundsvalls äldsta hus kanske, eller?
Ja, det tror jag. Det var ju stationsbyggnad en gång i tiden.
Mm.
Och 2 restauranger. Väldigt påkostat där inne. Så det blir spännande. Vi ser om vi får till det.
Och där är det också liksom digitalisering, att spelandet flyttade online helt enkelt.
Ja, plus att ja, precis, digitaliseringen blev ju en ganska stark konkurrent här med tanke på att det kom en pandemi när man inte kunde träffas. Svenska Spel är statligt ägt och väldigt reglerat.
Mm.
Och det är inte så konstigt då att det kommer en pandemi som gör det här, som gör att man kan sitta hemma och ha nästan lika och spela lika mycket. Sen är det klart, det är väl det sociala här också. Jag misstänker att man, när man gick hit för att spela en fredagkväll och ha roligt och ta en pilsner, så misstänker jag att man ville träffa folk också.
Mm.
Och sen också typiskt för våra städer är att centralstationen, eller centrum för ett resecentrum så här, som ligger här, ligger nära kommersiella centret.
Mm, just det. Så här skulle du vilja att det såg ut i Östersund med.
Exakt.
Ja, med det här bussarna.
Är en bra förebild. Ja, det här är en bra förebild.
Bussarna nära stationen.
Ja.
Det är väl bra för resenären egentligen.
Ja, och det är det ska vara.
Nu håller jag på att gå över till din sida. Ja, exakt.
Men jag tycker det är smakfullt.
Ja, verkligen.
Och det är precis så som du säger, det ska ju vara för den som reser.
Mm.
För den som bor behöver ju inte det här på samma sätt. Man hittar ju ändå, men för den som reser så...
Tack! Tack för idag, Knut Rost.
Tack själv.
Ja, kul att få komma hit. Först Östersund och sen Sundsvall. Tack så mycket.
Och massa skog däremellan.
Ja, massa skog däremellan. Lite Bräcke, vad hade vi mer?
Ja, du har mer än Bräcke och Stöde och så vidare. Men det som är intressant med det här med skogen emellan, man kan skratta åt det, men samtidigt ska man tänka på att det är ett stort omland som Sundsvall och Östersund ändå ska möta på något vis. Så när folk åker och handlar så åker de till Sundsvall eller till Östersund. Och det är det vi gillar.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har besökt Knut Rost, vd för fastighetsbolaget Gös. Först i Östersund och senare i Sundsvall. Vi har också träffat Johan Fryxborn som är affärschef i Östersund och Åre och Anna Dahlgren som är affärschef i Sundsvall. Andra röster som hörs är till exempel Manne Mosten som äger Norra station i Östersund. Och sen har vi också någon som klickar och klickar och klickar och det är fotograf Tobias Ols. Och en längre och delvis annan intervju finns på affärsvärlden.se. Och där finns faktiskt också en analys av aktien Diös. Och ni hittar massa mer information på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!